Du lyssnar på Innan snön faller av Britt-Karin Larsen i översättning av Joar Tiberg, uppläst av mig, Gunilla Leining. Det finns två slags hav i världen, det blå och det gröna, och det verkar som om de inte har någon ände, något av dem. Från toppen av Mostamägg kan man se långt, men varifrån Märta nu står kan hon se ännu längre. Hur långt sträcker sig skogen? Når den ända till Karlstad? Frågar hon sin far. Han sitter nedanför stenen hon har sprungit upp på för att få utsikt. Oh ja, ännu längre. Ända till Eskilstuna? Ja, och ännu längre. Två hav böljar på varsitt sätt. De gröna böljorna är berg och dalar, medan de blå är vatten. Man kan sjunka i det blå, försvinna i det. Men kan man inte det i det gröna också? Kan inte en liten människoflinga försvinna och bli osynlig för allt och alla i detta ändlösa gröna som går över i grått och blått, där det möter himlen? Ja, som nästan får havets färg. Märta på 12 år har aldrig sett havet, men fadern Tanneli har berättat om det. Om de skiftande färgerna och att det är ännu större än skogen. Även om det är svårt att förstå det, för hur kan någonting vara större? Fadern var en gång på en fästning som låg vid en vik, där havet kom in i staden Christiania. Det är dit många reser när de ska till Amerika, men några kommer aldrig längre. Några blir kanske kvar på ölschappen, nedanför fästningen, och stannar i Christiania, fast folk tror att de är i Amerika. Men är det sant att skogens sus och havets liknar varandra? Undrar Märta. Så att den som inte kan se aldrig kan veta om han står vid ett hav eller vid en skog. Fadern svarar med låg röst att de kanske liknar varandra, men inte helt. För ingenting i världen är alldeles som något annat. Och så är dofterna olika. Ingenting doftar så olika som hav och skog. Märta vill fråga mer, men ser på fadern att hon inte bör. Han har redan varit mer medelsam än han brukar vara. Hon tror att skogarna och haven liknar varandra. Man kan bli sjuk och dö på väg genom skogen, precis som över ett hav. När Märta var vägvisare och två män från Stockholm som hade varit både på Valkola och Lövåsen och skulle vidare över gränsen till Norge, hade det kommit en lättnadens suck från dem båda när de stod på toppen av berget, där de kunde se ut över slättbygderna längs Glomma, där jordarna var stora. O, tack gode Gud, hade en av dem utbrustit. Och efteråt hade de låtit fler silvermynt falla i hennes hand än hon någonsin hade hört att någon annan vägvisare hade fått. När de såg hennes storögda uppsyn hade den ene bara slutit hennes hand runt mynten och skrattat. Hon hade velat säga att den brune enligt fadern var nästan försvunnen från skogarna nu, och att den enda rövare hon hade hört om, en som ska ha plundrat en kringvandrande krämare och trampat ner honom i en myr, att han också var död för länge sedan. Men de hade sprungit jublande vidare, så lättade över att vara ute ur skogen att det var som om de hade fått vingar. Själv hade hon stolt sprungit hem till mor med pengarna. Modern som var orolig, som hade fått henne så sent i livet att hon var rädd att hon kanske inte skulle få se detta det sista barnet växa upp. Och som ofta var trött, även om hon skröt över Märta som var duktig på att hjälpa till, att de inte visste vad de skulle gjort utan henne. Nu när de större syskonen hade tagit tjänst på andra ställen och tydligen glömt föräldrarna eftersom de aldrig skrev. Då hade Märta protesterat, för Daniel skrev ju allt. Skrev brev med så vackra framsidor på kuverten att de var som illustrationer. Och Anna skrev från Karlstad. Det var bara Annika i Christiania de sällan hörde ifrån. Var det för att hon hade lärt sig skriva så sent och kände att hon aldrig blev duktig i den konsten? När Annikas namn nämns får mamman det där sorgsna uttrycket i ögonen. Alltid. Märta vänder sig på stenen så att hon får utsikt söderut och västerut. Så långt att hon nästan tror hon ser röken från Christianias skorstenar. Modern bekymrar sig alltid mest för dem som reser dit. Varför det? Är det för att en flicka från Stefanstorpet kom hem från tjänsten i staden med ett så vanställt ansikte att hon knappt ens tordes visa sig för människor? Hon hade haft det så dåligt på sin plats som tjänsteflicka att hon hade tagit emot hjälp från en vänlig man som ville rädda henne. Som hade låtit henne bo i ett fint rum och hjälpt henne med både mat och kläder, mot att hon också var lite trivsam mot en av hans vänner. För detta blev hon belönad med en sjukdom som inte bara kunde vanställa ansikten, utan också äta av ryggmärgen och hjärnan, ja, hela förståndet. Franska sjukan. Syfilis.